arbetade alltså några år på gården i Beteby innan du drog vidare i världen.
Ja, vi flyttade upp till Beteby i mars 1917. Och då slutade jag min skolgång. Lite bråstörtat utav. Jag gick i skola i Dalarö och det var ju bara några månader kvar som jag eventuellt skulle ha gått i folkskola i, uppe i Österhärningen. Men det blev aldrig någon vidare skolgång utan jag började arbeta i jordbruket med samma. Och jag kommer ihåg att den där vintern var fruktansvärt kall och svår. Så det fanns ingen ved kvar där på Beteby. Så att vi måste ge oss i skogen alla som kunde hålla en yxa och såg och få fram ved som vi hade någonting att elda med. Och sen kom ju vårbruket och vi fick fortsätta köra hästar och arbeta i lantbruket. Och sen fortsatte jag med det fram till hösten 1923. Då jag började på Lantmannaskolan i Tierp. Och sen var jag lantbrukselev på en gård i Mälardalen som hette Sundby. Till jag skulle börja min värnplikt 1925. Då kom jag åter hem till Beteby 1926. Och sen hade jag en tjänst på Söderby sommaren 1928. Sen började jag som egen lantbrukare på hösten 1928.
Mm. Och det var på Husby det, ja.
Det var på Husby, ja. Men för att beskriva arbetet lite som bland annat förekom då under den tiden jag var första året när jag var hemma på Peterby. Så ingick det ju där att köra till Stockholm med gårdens produkter. Och att frakta lantbruksprodukter med hästfodor till Stockholm, det har pågått väldigt lång tid här ifrån Österhärninge. Och där fraktar man då spannmål, råg och vete och havre och potatis och hö som man hade gjort knippor utav. Jag kommer ihåg att 8,5 kilo i varje sån där knippa. Det skulle vara två höband om man snurrade direkt ur höbingen så att man fick långa band som man tog om de där knipporna.
Så det var inte någon sån här maskin?
Det hade inte börjat. De kom sen på senare tid. Och sen långhalm, det var ganska stora knipper också med två band. De var tröskade då på längden och var särskilda tröskverk som kallas för långhalstunnor. Man la i sedeln från sidan så där och sen så stod man då och kräftade med händerna då så att det skulle reda sig fint och sen slog om såna där fletade band. Det var nog ganska speciellt för den här bygden. De användes till finare stall i Stockholm. Och Jag kommer ihåg att Barnängens fabriker köpte den där halmen och till något ändamål, om det var att förpacka varor i eller något sånt.
De här banden, det var alltså snodda halmband.
Ja, man tog skarvade till då och sen vred om så där då, så håller det ihop och man band på samma sätt som man gjorde kärvar när man, på den tiden man skar sked för hand, så fick man ju göra band om varje kärve. Då var det var ju en, tog ganska lång tid att lära sig, men sen om man väl hade lärt sig det där så var det en väldigt snitt spår.
Sitter i fingrarna, ja.
Ja, det måste ju gå fort för man skulle hinna med någonting. Och sen och det är potatis, det kanske jag nämnt förut, och mjölk och smör och ägg, och från Gålö så var det ju fisk och strömming. Och sen var det ju en massa folk som tvättade kläder på den tiden, som körde med häst till stan, och det var en avsevärd trafik på vägen. Och sen var det ju förnödenheter åt det jordbruk, och sen de stora familjerna på gårdarna som gick ifrån Stockholm. Silltunnet till exempel, man köpte sillen i hela tunnor, och det var, jag minns det var 90 kilo netto i en sån här tunna. De kostade 28 kronor. Jag har räknat på att det är ungefär 31 öre kilo för fin islandssill. Det var ju fantastiskt billigt. Vi var väldigt stort hushåll, 12 personer, ibland 10-12, och vi åt sill både morgon och kväll. Stekt sill, glödstekt sill på morgon och spicken sill på kvällen. Med potatis till, det var ju väldigt fin mat egentligen. Sen på de större gårdarna var det ju särskilda stadskörare. Man kan kalla dem för förtroendestatare. De skulle redovisa på kvällen efter en stadsresa. Resorna förekom inte oftare än varannan dag för varje man. Hästarna skulle ju vila och broddas. Vagnar och selar skulle ses om. Och sen skulle nästa last lastas och stå färdigt att spänna för. Den dagen var köraren halvledig. När det var kallt skulle potatisen lastas noga så att den inte blev frostskadad. I botten på vagnskorgen skulle vara ett lager av hö. Sedan fanns fårskinnsfällar som passade till vagnen, långa på sidorna och korta på gavlarna. Fällarna skulle stickas under höet och hänga ned på sidorna medan säckarna ställdes tätt ihop i rader. Sedan sveptes fällarna över noga. Denna metod klarade kylan. När man lastade av vid en affär vid 7-tiden på morgon, det kunde vara 10 grader kallt. Man märkte då att det ånga lite svagt av säckarna. Ett tecken på att potatisen hade klarat sig för kylan. Vagnarna som användes för stadskörning var tillverkade av traktens hantverkare. Vi hade en skicklig vagnmakare till granne. Och smeder fanns flera. Torrt virke till hjul och skaklar skulle finnas till vagnmakaren. Ibland skenade hästarna och vagnarna gick i kras. Omkring 1920 kom en förordning att hjullötarna skulle breddas till 4 tum på arbetsvagnarna för att spara på vägarna. Då fick hantverkarna mycket arbete.
Det där var väldigt mycket diskussion om den där förordningen.
Jag kommer ihåg det också. All utrustning som användes för dessa transporter måste vara bra. Selar och fällar gjordes av sadelmakare som kom minst en gång om året och satt i en varm kammare där det luktade gott av läder, lacker och smörjmedel. Skinnfällarna var skodda med hemvävt kraftigt ylletyg. Det lades i en särskild kista påströdda med naftalin för att det ej blir maletna under sommaren. Bönderna var goda handelspartner för handelsmännen efter Götgatan. De som hade egna bakgårdar ordnade med så kallade bondkvarter. Och det höll varor som passade till de stora hushållen ute på gårdarna. Vi hade Götgatan 28 där man körde in genom en port och kunde binda hästarna vid ett plank på bortsidan av gården. Ett 10-tal skjutsar fick plats. Det var Bergmans järnaffär och en livsmedelsaffär som hade gården. Här var trängsel både ute på gården och i affären. Färdkapporna fick man lägga in i en hög på golvet på kontoret för att det skulle vara varma för hemfärden. Ofta uppstod vänskap och umgänge mellan affärsmän och bönder. På Husby finns en matsalsmöbel minst 100-årig i björk och rotting som stått i ett köpmanshus på Götgatan 28. Jag körde första gången till stan 1919. Då var mor med. Vi skulle handla till morfars begravning. Då åkte vi i en lätt fjädervagn. Det var varmt i början av maj. Sedan till jul åkte jag ensam med julgranar som var packade i en skrinda. Det var ont om granar det året. Så jag behövde inte gå ur skrindan. Var bara att räcka ner granar och ta betalt. Min syster Anna som gick på Södra seminariet och en kamrat till henne åkte med hem till Beteby på jullov. Vi satt 3 ungdomar på skrindbrädan och sjöng på hemvägen. Sedan fick jag köra stadsresor 1920, 21 och 22. 1922 kom den första lastbilen från Österhaninge. Ibland hästskjutsarna. Det var Ivar Eriksson på Oxnö som köpte en T-Ford som lastade 1200 kilo. Han blev sedan åkare på livstid och bosatte sig på Dalarö. Han körde med strömming och returfrakt till affärerna. Nuvarande åkare Eriksson på Dalarö tog vid hans rörelse.
Var de släkt?
De var släkt i släkten. Ivar Erikssons fru var syster till Manne Erikssons fru.
Mm.
Och det är hans dotter som är gift med nuvarande Eriksson.
Karl-Erik.
Mm. Det var mest på hemvägen som de enstaka bilarna märktes. Vägen var smalare än nu och ibland var snöplogvallar på sidorna. Hästarna sprang själva. Många bönder var vana att kunna sova i lugn och ro under fällarna på hemvägen. Det hörde inte i första taget om de ville om. Fården gick inte så fort den heller, så skillnaden var inte så stor. Om han åkte efter ett tag så gjorde det inte så mycket. 1926 när jag kom hem till Beteby, då fanns ej då hade i huvudsak hästskötsarna upphört och då hade bilarna tagit fel.
Alltså det hade gått så fort.
Det gick väldigt fort när det började. Stadsresorna var väldigt påfrestande.
Mm.
Både folk och hästar. Om väglaget var tungt på höstarna tog resan in till Stockholm ungefär 6 timmar.
Mm.
Man fick åka hemifrån vid 1-tiden på natten. Aldrig senare än klockan 2. Hem sprang hästarna på 2,5 timmar. Man frös ordentligt, värst om fötter och händer. Man satt för det mesta obekvämt. På vintern med sleddon var det stressigt. Halka och barmark vid tullen. Innan Hammarbyleden kom till var en brant backe ner till tullbron och sedan backe upp för Götgatan. Där var ibland bara gatstenarna och spårvagnsspår som hästarna halkade i. Man måste komma in på en sidogata så fort som möjligt. Från Beteby var besvärligt många gånger. Gården ligger lågt söder om ån. Efter några svängar kom en brant backe upp för. Vi hade en häst som hade dåligt natthumör och slutade dra lasset i backen med påföljd att vagnen kom i diket och måste lastas om. Mamma följde vanligen med en fenixlykta för att se om jag kom upp för backen. Vi kom på ett sätt att bromsa vagnen så den backade i diket. Genom att mamma körde en grov stör i ena bakhjulet. Och sedan drog ut stören när hästarna behagade dra igen. Jag blev tränad på att hantera säckar och vara stark som grabb. Efter 1924-25 blev stadsresorna bara med bilar. De unga bondsönerna köpte lastbilar och körde mjölk i småflaskor till Stockholm. Två bilar från Gålö, en från Alby och en från Husby. Detta pågick till 1934. Sedan blev mjölkhandeln organiserad på annat sätt och dessa resor upphörde. Och jag tror inte jag har skrivit. 1926 när jag kom hem till Beteby fanns en liten T-Ford kombi som användes för stadsresor i fortsättningen.
Ja, det var en sån där kombibil. Istället för lastflaket kunde man sätta in ett baksäte,
ja,
och använda för person.
Ja, den suffletten satt ju fast på bakdelen så att när den var påmonterad kunde man ha sufflett över också då.
Ja.
Så vindruta. De här första T-Fordarna som kom då 1922, de var ingen hytt på. De var bara en enkel, ett fönster då, ett vindskydd. Som enda skydd, så det var ju väldigt kallt. Jag kommer säkert ihåg från Svartbäcken med Appelqvist. De var fadern till den som lever.
I Appelqvist.
Ja. Han hade en sån där oskyddad T-Ford och körde tvättkläder på dem. De var tydligen ganska stora i den där branschen. Och de såg väldigt frusna ut när de satt och körde den där bilen. Precis oskyddade, bara vindrutan. Det var ju väldiga strapatser för alla människor på den väg på den tiden när de skulle in till städerna.
Det är det här med att ni körde släde vintertid, kälkfordon, och sen fanns det inte före inne på huvudgatorna i stan. Hände det att ni fick lov att byta fordon vid tullen någonstans?
Nej, det gjorde vi aldrig, men det var väldigt besvärligt. Så man fick ju se till att broddarna var kvar i skorna då innan man kom in till tullen. Man märkte att hästarna halkade, då måste man stanna och slå in nya broddar. Det var ju en förutsättning att de kunde ta riktigt spjärn då när de kom på de nakna gatstenarna och gick i spårvagnsspåren. Det var en väldig påfrestning och man hade hjärtat i halsgropen om man skulle kunna klara sig fram utan att fastna.
När jag har hört andra har berättat för mig om det här, bland de här tvättarna, att de fick ha vagnar deponerade i en del Enskede och en del längre in vid Skanstull för att kunna byta från slädfordon till vagnar när de skulle fara runt i stan.
Ja, det skulle jag tro, för att de hade säkert kunder över hela Stockholm. De måste längre in i stan över Slussen.
Ja.
Ja, vi körde ju sällan över Slussen. Vi hade ju kunder på Söder. Särskilt av den anledningen att man skulle kunna klara sig fram på Kälkdon. Annars har det ju varit ett väldigt jobb att lasta om potatissäckar och sånt. Det var ju mycket tyngre än tvättsäckar. Och sen spannmålen, den skulle ju till kvarnarna som var på Söder. Ömanska bageriet, det var på Östgötagatan. Kommer jag ihåg, de tog i rågen och det var ju ganska nära.
Du sa Götgatan 28 hade ni ett tillhåll. Var låg det? Ligger kanske en?
Ja, det finns kvar i Konsumbageri nu. Det låg på krönet. Det krönet som var närmast slussen. Mm-hmm. Var 28, så det var ju väldigt centralt för handel och så. Det var ju ett gammalt bondkvarter, så att det blev, var ju bara sista åren som det blev så där besvärligt med släföret när stadstrafiken blev mer intensiv. Längre tillbaka i tiden var det säkert inget problem. Det var ganska gemytligt. Man väl kom in på den där gården skulle hästarna täckas över med de där fårskinnsfällarna då. De var vanligen svettiga så det ånga om dem. Och sen kapper och sånt där bäras in då i värmen. Och sen träffas ju gubbarna och tog, hade lite med sig att dricka. Och var ganska livligt ibland. Man var tosam så rök ju andras kläder. Det hände en hel del. Deras fruar visste ju aldrig om de skulle komma hem med riktigt hela kläder. Det var särskilt en gubbe här som Gåle Eriksson i Skelåke. Han, dels var han stark och sen var han väldigt skojfrisk och förärg andra gubbar och det har varit hårda tag ibland. Men han var väldigt bussig så att jag försökte få sällskap med honom under hemvägen. Dels då för att man kände sig trygg med hans styrka och sen så bjöd han alltid. Han hade en korvbit med sig som vi bet av samma korvbit kom ihåg. Han såg ganska ofta under fällen där, men på halva vägen då vaknade han till och då smakade ju på den där korvbiten och hade någonting att dricka till. Det är ganska lustigt man 50 år efteråt nu så med hans sondotter sällskapar med min son och då talar jag om för dem att hennes morfar och jag äter samma korvbit på stadsvägen. De här kommunikationerna som jag har talat om, det var enligt min uppfattning var det ganska speciellt för Österhaninge. Dels för att vi hade den stora skärgården utanför. Och sen var det väldigt många småställen som var produktiva inom Österhaninge som det var väl det som gjorde att det blev så livliga kommunikationer. Det var sällan man såg någon Västerhaninge bo efter stadsvägen.
Tvättade väl?
Men det berodde väl också mycket på att järnvägen kom ju Under tiden jag minns så hade ju järnvägen 30 funktion och sen var det annan struktur på landsbygden. Det var i Västerhaninge, det var större gårdar som inte var några småbönder eller torpare, utan de hade ordnade sina transporter mera speciellt, som inte jag vet hur de egentligen gjorde. Jag tror att de använde järnvägen i stor utsträckning på slutet.
Ja.